Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens högmässotext på den 24:e söndagen efter trefaldighet, den tredje årgången. Så skriver evangelisten Lukas i det 20:e kapitlet och från den 27:e versen. Några sadduceer, dessa som förnekar att det finns någon uppståndelse, kom fram och ställde en fråga till Jesus. Mästare, Mose har gett oss den föreskriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där 7 bröder. Den första tog sig hustru och dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne. Och så gjorde alla 7. De dog och lämnade inga barn efter sig. Till slut dog också kvinnan. Vem ska hon bli hustru till vid uppståndelsen? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: de som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat på stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för de döda utan för levande, ty för honom lever alla. Då sade några skriftlärda: mästare, du har rätt i vad du säger. Då vågar han inte mer ställa någon fråga till honom. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Precis som det idag finns olika grupperingar av kristna, så fanns det även på Jesu tid bland judarna olika grupperingar av judar. Bibeln nämner 2 sådana grupperingar: sadduceerna och fariseerna. Och det fanns fler. Fariseerna, de var som dagens lagreligiösa människor. Det vill säga, det var sådana människor som var väldigt fixerade av vad man ska göra och inte göra. Och som ansåg att frälsningen på något sätt handlade om ett samarbete mellan Gud och människan. Sadduceerna var som dagens liberal-teologiska kristna. Det var alltså människor som var religiösa, men som inte kunde tro allt vad Bibeln säger. I synnerhet inte det som strider mot det mänskliga förnuftet. Båda dessa grupper var motståndare till Kristus och hans efterföljare. Oftast hade ju Jesus diskussioner med fariseerna, men i dagens text hade han en diskussion med sadduceerna. Några sadduceer, dessa som förnekar att det finns någon uppståndelse, kom fram och ställde en fråga till Jesus. Uppståndelsen från de döda. Det faktum att Gud av det stoft som ligger i graven ska samla ihop allt detta och resa upp oss är en anstöt för det mänskliga förnuftet. Varför skulle Gud vara intresserad av vår kropp som har ruttnat bort? Varför skulle livet i Guds nya värld vara kroppsligt? Ska man inte tänka sig att det eviga livet handlar om den osynliga själens umgänge med Gud i en annan dimension? Att vi tänker så om det materiella beror kanske på att vi ser så tydligt syndens fördärv i det synliga, det fysiska och det materiella. Vi ser hur kroppen bryts ner, vi ser hur vattnet förgiftas, hur luften förorenas och hur människor skadar och dödar varandras kroppar. Har verkligen allt detta synliga någonting med evigheten att göra? Är inte också det materiella någonting ont? Bibeln säger att detta tänkande är fel. Synden och fördärvet befläckar allt som finns i universum, så att det inte längre är så fullkomligt som Gud hade tänkt det. Men från början så var ju inte det materiella, det kroppsliga, det synliga befläckat. med synd, med någonting ont. Gud skapade Adam och Eva för att de skulle leva för evigt med sina synliga, fysiska, materiella kroppar i Guds paradis. Så vad som händer på den yttersta dagen är ju inte att Gud tar bort det som man en gång har tänkt, utan att han omskapar allt på det sätt som man en gång hade tänkt. Och det innefattar också det synliga, det materiella, det kroppsliga. För till skillnad från till exempel hinduismen och buddhismen, så lär ju kristendomen att kroppen och själen tillsammans är en helhet, och att vi en dag ska tillbe Gud på ett fullkomligt sätt, både med själ och med kropp. Eftersom vi inte vet hur en fullkomlig kropp ser ut. Vi har ju aldrig sett en sån. För det var ju bara Adam som ägde, Adam och Eva som ägde sådana kroppar före syndafallet. Eftersom vi inte vet hur en fullkomlig kropp ser ut, så har vi ju svårt att tänka oss det. Men om vi tror att Gud har skapat hela världen med dess skönhet, så är det inte underligt att tro att Gud en gång ska omskapa den. Som skriften säger, det förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga måste kläs i odödlighet. Och vi bekänner ju också varje söndag, vi tror på kroppens uppståndelse. Sadduceerna gjorde så många liberala kristna gör idag. De använder sig av skriften för att visa att man inte kan tro på den. De tog ut ett bibelställe och jämförde det med läran om uppståndelsen för att visa hur omöjlig läran om uppståndelsen var. Berättelsen om Kristi samtal med sadduceerna lär oss hur vi kan bemöta otrons människor. Och den lär oss lite grann hur otrons människor resonerar. Och kanske när vi förklarar vår tro, så kanske inte människor köper våran förklaring. Men det är kanske någon som hör, som blir övertygad. Och dagens text slutar ju med att några skriftlärare säger: Mästare, du har rätt i vad du säger. Mose lag, som inte alls gäller idag, men som var rådande för judarna under det gamla förbundets tid, den lärde att om en gift bror dör barnlös, så ska änkan gifta om sig med en av svågrarna och uppkalla den förstfödda efter den bortgångnes namn, för att hans namn inte ska utplånas ur Israel, som det står i 5 Mosebok 25 och vers 5. Nu hade Sadduceerna ett exempel. En man gifte sig med en kvinna men dog barnlös. Brodern gifte om sig med henne och dog barnlös, precis som hans 5 andra bröder. Till slut så dog också kvinnan. Frågan är nu, vem är hon egentligen gift med vid uppståndelsens morgon? Med detta argument så trodde sadduceerna att de hade knäckt läran om uppståndelse. För Gud kan ju inte motsäga sig själv. Han kan ju inte både säga att man ska gifta om sig, att en änka ska gifta om sig, och lämna frågan olöst om vem hon egentligen är gift med på uppståndelsens morgon. Det var sadduceernas argument. Och låt oss nu se på Jesus svar. Jesus förklarar att de har missat en sak. Även om vi uppstår med kroppen, så ser livet annorlunda ut i evigheten. De som lever, säger han, i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. Inte heller kan de dö längre. För som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. saduséerna hade förstått budet till Moses. Och de hade förstått att läran om uppståndelsen innebär att man uppstår med sina kroppar. Men de förstod inte en annan del av läran om uppståndelsen. Nämligen att livet där blir annorlunda. Precis som änglarna inte förökar sig och lever sexuellt, så handlar livet i den nya världen inte om att man lever precis som vi gör i den här världen. När Gud skapade änglarna så skapade han ett fast antal. Och det antalet har varken ökat eller minskat och kommer aldrig att öka eller minska någonsin. På samma sätt är det på uppståndelsens morgon. Då har ju skaran av alla utvalda samlats in av evighet. Och den skaran är ju fastställd. Det antalet är ju fastställt av evighet. Och kommer inte att förändras. Uppståndelsens dag kommer ju. Den stund den sista utvalda blir insamlad i Guds rike. Summan är av alla utkorade är precis som summan av alla änglar fastställd och kommer inte att ändras. På den dagen lever Guds barn inte samman i äktenskap, utan alla är syskon med varandra. Vi blir inte änglar, för vi har ju till skillnad från dem kroppar. Men, säger Kristus, vi blir lika änglarna. Sadduceerna ställde alltså ett bibelställe mot en annan lära i Bibeln. Utan att helt och hållet ha satt sig in i vad den läran innebär. Och det här kan vi lära oss hur förnuftsmänniskor resonerar. Och vi kan också lära oss hur man avslöjar en sån argumentation. Ni har ju säkert hört människor som säger att om Gud är allsmäktig och god, så borde ju Gud vara skyldig till allt ont som händer här i världen. Men precis som sadduceerna inte tog in hela läran, så missar ju dessa människor hela läran om Guds försyn och allmakt och godhet. För visst är Gud allsmäktig och god, men det innebär ju inte att människan tvingas att göra det onda. Bibeln lär att människorna gör det onda med sin egen vilja. Bibeln lär att människan är ansvarig för sina handlingar. Och därför bottnar allt ont i djävulens och människans handlingar och inte hos Gud. Och det faktum att han tillåter det onda betyder ju inte att han vill det onda. Precis som sadduceerna så plockar man ut en liten del av en lära utan att se hela läran i sin helhet. Kristus lär oss idag hur vi ska bemöta det. Man ska grundligt lära och undervisa människor om Bibelns läror i sin helhet. Sadduceerna, de begränsade sin tro till Moseböckerna och trodde att läran om uppståndelsen inte fanns i den. Men hela Bibeln är sann, inte bara delar av den. Men för att riktigt undergräva deras missuppfattning så tar Kristus upp ett bibelställe ifrån Moseböckerna för att visa att Moses själv trodde på uppståndelsen. Moses berättar om sig själv när han blev kallad som profet av Gud. När Gud uppenbarade sig för honom i den brinnande busken. Att Gud kallar sig för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Har ni tänkt på det uttalandet egentligen, vad det innebär? Döda människor är människor vilkas kroppar ligger i gravarna för evigt. Om det inte finns någon uppståndelse så skulle de stora patriarkerna Abraham, Isak och Jakob ligga i sina gravar för evigt. Men, säger Kristus, Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Och därför finns i orden Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud ett löfte om uppståndelsen. Frälsningen har förvandlat deras kroppsliga död till bara en vila, en sömn. Också Abraham, Isak och Jakob ska uppstå med sina kroppar på den yttersta dagen. Annars vore Gud inte deras Gud också idag. Men än idag kallar vi Herren Gud Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Också patriarkerna ska uppstå. Och så blir det också för oss som tror på Kristus. Alla kommer att uppstå. Men för dem som tror på Kristus blir uppståndelsen en uppståndelse till ett rikare liv. Till en gemenskap med Gud, till en härlighet och till en ljus tillvaro. Men för dem som inte tror så blir uppståndelse en uppståndelse till dom och till evig skilsmässa från Gud. Hur kan vi veta att vi får dö i gemenskap med Gud och uppstå i gemenskap med Gud, med liv i honom? Svaret är därför att Kristus har dött och uppstått. Vi talade ju i början om hur vi människor har fördärvat skapelsen genom våra synder. Och det kan vi alla se på när vi ser på TV eller läser dagstidningen. Vi kan se hur ofta vi förstör för oss själva när vi inte lyder Guds heliga lag. När vi inte älskar Gud och våra medmänniskor med ord, tankar och gärningar. Och om vi bara tänker på det, när vi tänker på den yttersta dagen, har vi då anledning att vara glada eller bekymrade? Ja, ingen har väl anledning att vara glad över synden. Det är ju den som gör oss olyckliga. Det är ju den som river ner allt det goda som Gud har skapat. Synden kom in i världen genom Adam. Och om det hade stannat där, så hade vi aldrig haft någon hopp om att det kan bli bättre. Något hopp om det eviga livet. Bibeln säger, dödens udd är synden. Och syndens makt kommer genom lagen. Men så tillägger den, men Gud vare tack som ger oss segern genom Jesus Kristus. Jesus Kristus ger oss segern över lagen genom att själv lyda den lag som vi var skyldiga att lyda. Och dödens udd träffade aldrig oss som ett straff. Dödens udd träffade Kristus. När den eviga döden hotade oss, därför att vi alla syndar, så steg Kristus, Guds evige son, han som är sann Gud och sann människa i en person, emellan och lät dödens udd träffa honom. Han dog i vårt ställe. Det straff som vi förtjänade, det straffet avtjänade han. Han avtjänade Guds straff för alla människors synder i alla tider, en gång för alla, på korset, på sitt eget kors. Och han avtjänade hela straffet så fullkomligt så att allt var betalt för oss när han ropade, det är fullbordat. Och när han steg ut ur graven på den tredje dagen, så var det som förstlingen, står det, som den förstfödde från de döda. Han steg ur graven så att vi skulle ha ett fast hopp om att också vi en dag ska få stiga ur våra gravar med kropp och själ för att leva med Gud i evighet. Och det är därför vi sjunger i psalmen, min Jesus lever, jag skall leva. Därför att Jesus har gått ur graven, så vet vi att graven inte är ett hot, utan graven är gravens makt, döden är besegrad. Att vi en dag ska få uppstå ur våra gravar med våra kroppar för att leva tillsammans med Gud i evighet. Skriften säger: nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingarna av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan i hans ankomst de som tillhör honom. Amen. Låt oss bedja. O allsmäktige, evige Gud, du som genom din son skänker luftet om uppståndelse, liv och oförgänglighet. Vi ber dig, hjälp oss att alltid förbli i Kristus och i allt djupare gemenskap med honom renas från falska tankar och själviska begär, och så genom hans andes kraft bära frukt i tro och helgelse. Ge oss vid livets slut i en fast förtröstan på Kristi kors och uppståndelse hoppet om att få skiljas från denna värld och få ingå i ditt folks sabbatsvila. Amen. Pålysningar. Nästa gudstjänst blir nästa söndag här i Stockholm klockan 11.00.